Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Palmemordet. Victor Gunnarsson, del 23. Gärningsbeskrivningen.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media, och av Dan. Hej Dan!
Hej Tobias!
Och innan vi kör igång med avsnittet så ska vi bara säga att om ni tycker att den här podden är superbra och vill höra mer av mig och av Dan, gå gärna in på patreon.com/palmemordet, patreon.com/palmemordet, där ni kan donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Och är det så att det inte kommer ut något avsnitt en vecka, något som vi har lyckats undvika i nästan 200 avsnitt, så dras heller inga pengar, så ni betalar bara för det content ni får helt enkelt. Så patreon.com/palmemordet. Och har ni inte möjlighet att sponsra, så dela med er av podden så att fler upptäcker den. Gör det via facebook.com/palmemordet. Ni kan dela till vänner och bekanta och tipsa gärna också folk som ni känner om att vi finns och att vi hållit på nu ett bra tag och granskat den här omständiga utredningen som är den största i världen.
Ja, största olösta mordutredningen i världen.
Ja. Och idag då så befinner vi oss på samma ställe som vi gör några gånger per år, blir det ju.
Ja.
Och vi ska försöka få ner en gärningsbeskrivning på Victor Gunnarsson, är det ju tänkt.
Ja, en tanke jag hade i början av podden var ju att avsluta varje spår med en gärningsbeskrivning. Mm. Där vi då försöker tänka att det här är lösningen och spånar fram en version som är så bra som möjligt med utgångspunkten då att det här verkligen är det rätta spåret. Och vi har ju inte gått så djupt på någonting. Nej. Som vi har gjort på, nu börjar polisspåret komma ikapp, men det är i alla fall en massa olika spår. Här är ju bara ett enda spår. Mm. Och nu ska vi försöka knyta ihop den här säcken. Och det är ju en intressant övning. Vi har förberett det här i ett antal timmar nu. Våra källor är huvudsakligen Anders Leopold. Mm. De anonyma breven.
Precis.
Och vi har även tittat på en hel del andra ställen. Men nu måste vi försöka knyta ihop där och placera vapnet i Viktors händer. Och och vi måste ju påpeka återigen att vi inte pekar ut någon som Palmes mördare.
Nej, precis.
Utan utgångspunkten här är ett fiktivt scenario. Ett scenario där vi försöker tänka hur det skulle kunna ha varit, ja, om Victor hade varit gärningsmannen. Mm.
Och vi har ju tittat på, vi kan väl kalla det två olika scenarion. Det ena är ju den ensamma galningen. Och där var det ju, där hade vi ju jätteproblem att få bitarna att stämma helt enkelt.
Ja, det huvudsakliga problemen med Viktor som ensam galning är, var kommer vapnet ifrån?
Precis.
Hur får han tag på vapnet? Och hur vet han att Palme är på Grand? Utan då blir det väldigt mycket slump. Då måste han råka se Palme gå till Grand. Eller då bevaka Palmes bostad själv. Men vi har ju de här vittnesmålen som säger att han inte hade vapnet i väskan.
Ja, precis.
Under kvällen.
Ja.
Så då måste han hämta vapnet någonstans också. Då börjar det bli väldigt komplicerat.
Ja. För enligt flickorna på Mancherie så hade han ju hoprullad tidning och foton, vill jag minnas, i den här handledsväskan som han bar med sig då.
Ja, det enda vi kunde hitta var det där vittnet från Blekinge egentligen som sa att Viktor skröt om en revolver.
Ja, precis.
Men det finns ju andra vittnen som säger att Viktor hade en revolver också. Men när vi jämför de här två scenarierna, att Viktor är en del av en konspiration på något sätt eller att Viktor är ensam, då var det här mycket lättare att göra om det finns andra människor inblandade. Så vi har valt att göra då det här som att Viktor är en del av en konspiration. För övningens skull då så behöver vi inte veta vad det är för konspiration.
Nej.
Men vi är rätt övertygade om att Viktor tror att han arbetar för CIA.
Absolut, det var ju hans stora idoler i livet får man säga. Han var väldigt Amerika-influerad och absolut. Så att CIA är ju det han tror att han jobbar för, absolut.
Ja, men det kan i princip vara vem som helst som påstår att de är CIA. Och säger det här, Viktor, är din chans att göra någonting för USA.
Precis, för de vet att han har den här fascinationen för USA.
Men det skulle kunna vara Sydafrika och Boston, eller det skulle kunna vara Stay Behind, det skulle kunna vara någonting ur landsförrädarspåret.
Han är helt enkelt, han utnyttjas som en nyttig idiot helt enkelt.
Ja, så vi kommer att utgå ifrån att det finns en konspiration, vi kommer inte att definiera vad det är för konspiration.
Nej.
Men Viktor tror att det är CIA.
Ja. Och om vi ska börja historien någonstans så finns det en historia som Börje Wingren, förhörsledaren, berättar. Det ska nämligen ha funnits en bild från sent 70-tal, tidigt 80-tal snarare, där Viktor Gunnarsson står och skjuter med en revolver, troligen en Magnum 357, på en skjutbana i Los Angeles. Den bilden går numera inte att hitta i utredningen, påstår Börje Wingren. Och skulle det här vara sant så har vi i alla fall börjat koppla Viktor Gunnarsson till ett vapenintresse och till att han har övat med samma typ av revolver i alla fall.
Och det här skulle också kunna vara ögonblicket när konspirationen uppmärksammar honom. Han är i USA, han skrävlar omkring, han är väldigt USA-vänlig. Han skjuter pistol, eller skjuter revolver. Och här kanske då de plockar upp honom. Den här människan skulle kunna vara nyttig i framtiden i Sverige om vi ska göra någonting där.
Ja, man kan ju tänka sig att redan då fanns det någon form av, i alla fall tanke om att den där Palme kan ju bli väldigt besvärlig för oss i framtiden, tänker jag.
Det fanns ju säkert mera saker att göra i Sverige också där man skulle ha nytta av någon inhemsk människa som...
Ja, just det, att det inte var specificerat.
Nej.
Ja, just det. Men tillbaka i Sverige då, så någon gång under tidigt 80-tal så flyttade ju Viktor Gunnarsson till Stockholm, och här är han ju väldigt... Han pratar med sin amerikanska accent, han utger sig för att vara amerikan, han är väldigt amerikavänlig och och vi uppvisar ju ett Palmehat helt enkelt också ju.
Ja. Och han springer runt och säger till folk att han är CIA.
Ja, han gör ju det, vilket ju det kan ju vara lite dumt, tänker jag, om man verkligen är det, men det är en annan sak. Och i vår teori så har han ju sporadisk kontakt med den här konspirationen eller sin uppdragsgivare. De ringer ibland och hör liksom hur läget ligger i Sverige och så vidare.
En dag, Viktor, kommer vi att behöva dig. Mm. Var beredd, Viktor. Var beredd.
Du menar att för något större?
Sen kom vi fram då till sportlovsveckan 86. Och där vet vi att Viktor åker in till stan och hänger på Moncherie.
Ja,
tämligen ofta.
Ja.
Och att någonting är på gång. Mm.
Och i den här tidsperioden så eskalerar ju hans öppenhet vad gäller hatet mot Olof Palme i alla fall. Han pratar om förrädare som ska bli skjutna i ryggen, blod som ska flyta på Stockholms gator. Han pratar med en dam i tunnelbanan och är väldigt påstridig om sina politiska åsikter. Så det känns som att det stegras liksom där också.
Ja, vi kan också säga att vi utgår ifrån att konspirationen har tänkt att använda Viktor som syndabock.
Ja, precis.
Att han ska inte skjuta Palme, utan han ska ta fallet och dölja det riktiga som har hänt. Och därför vet han väldigt lite. Mm. Och de håller honom i mörker, men han vet att det är något viktigt han ska göra. Och han gör det för USA. Mm. Men vi har ju då de anonyma breven.
Ja.
Som du ju för övrigt är rätt övertygad är skrivna av Viktor.
Ja, det är jag. Det finns många tecken på det, så att säga. Dels så är de flesta breven undertecknade med Karlskrona, där ju Viktor Gunnarsson växte upp. Eller undertecknade, men det står längst upp i brevet då. Och Karlskrona är dessutom skrivet med C istället för K på båda ställena, vilket var den gamla stavningen och någonting som inte används idag, men som Viktor Gunnarsson var glad för att göra helt enkelt. Så det är en liten markör i alla fall. Hans Haste och Anders Leopold har konstaterat att handstilen är väldigt lik, och det instämmer jag. Jag har ju sett de här breven och handstilen är väldigt lik, och likadant finns det, vad ska man säga, olika stycken i brevet som talar för att det är Viktor Gunnarssons språk. Till exempel skriver han landet Sverige väldigt ofta istället för bara Sverige, vilket återkommer i hans manifest bland annat.
Ja. Och vill ni veta mer om breven så har vi gjort ett helt avsnitt om dem. Ja, då tänkte jag att du kunde ta den här biten ur breven här.
Ja.
När Viktor själv beskriver, eller brevskrivaren beskriver hur det här gick till innan.
Och för det här avsnittet kommer vi då att, även om det är helt bevisat, så kommer vi att förutsätta att det är Viktor Gunnarsson som har skrivit. För han skriver nämligen ett brev till justitiekanslern i Stockholm, Hans Stark. Och det här är den 28 februari 1990, så det är 4 år senare, på årsdagen faktiskt. Och han har skrivit det på engelska, men Anders Leopold har översatt det i sin bok Jag sköt Olof Palme. Och det som är intressant för konspirationen har vi valt att plocka ut här. Och i det här brevet som kallas för Final Account, eller slutlig förklaring kan man väl säga, så skriver Viktor, eller brevskrivaren, så här: vi fick kontinuerligt information om sådant som vi skulle känna till. Vi bevakade Olof Palmes bostad i Gamla stan och följde också efter honom och andra människor och besökte också skyddande ställen som mötesplatsen Oxen. Genom att studera videofilmer fick vi kännedom om Olof Palmes vanor, liksom vad det gäller några ökända kriminella figurer. Vi började förstå att vi var seriöst inblandade i ett planerat attentat mot Sveriges statsminister. Diskret delade vi upp oss i 3 grupper som arbetade oberoende av varandra. Holger och jag använde en blå Volkswagen Passat, för övrigt en bilmodell som återkommer till de andra anonyma breven, utrustad med en specialgjord radio som tog i kontakt med några walkie-talkies. Vi var också ansvariga för 5 vapen. Det är lätt att skaffa vapen i dessa dagar. Trots att vi bodde på olika platser, ibland på hotell och ibland privat, träffades Holger och jag varje dag. Holger, som kände Stockholm mycket bra, visade mig omkring i Stockholmsområdet. Ibland körde jag och Holger fungerade som kartläsare. Men det hände också att vi tog tunnelbanan in till staden. Vid ett sådant tillfälle blev jag tilltalad av en ung man som tog fel på mig och Olle Nordin, svenska fotbollslandslagets ledare. Vi blev bara ett par gånger informerade om de andra fyra medarbetarnas aktiviteter utan att känna till deras rätta identiteter. Vi upptäckte också att våra operationer blev lättare att genomföra tack vare samarbete med svenskar, både politiker och polismän. Faktum är att man får se upp för dem som står under beskydd av det socialdemokratiska partiet. Vi informerades också om att Palmes telefon var avlyssnad. Jag måste påpeka att jag och mina vänner alltid använder tecknamn, ett för varje uppdrag när vi reser runt i världen. Mina namn har alltid varit relaterade till olika uppdrag. Jag har bara använt namnet Abdul Qasem under den period jag tillsammans med mina kollegor arbetade med mordet på Olof Palme. Annars använder jag mig av andra namn, till exempel när jag tog in på hotell i Stockholm etc. Efter en och en halv månads förberedelse var det dags att gå till aktion.
Ja, det här brevet börjar med en jättekonstig historia som förutsätter att han är då en utlänning som utför mordet. Men jag tyckte den här biten var intressant just för att den handlar lite om förberedelserna. Då är vi framme vid den 28 februari 1986. Ja. Viktor åker in till stan på eftermiddagen. Han har inte med sig någon vapen och han träffar den här kvinnan på tunnelbanan.
Ja.
Och sen ber han sig till Mon Cheri. Han själv uppger att han kom dit klockan 6 på eftermiddagen. Men ja, och vi vet att han ringer ett antal samtal.
Ja, det finns flera vittnesmål på.
Och det han ringer, några av samtalen i alla fall, är förstås till konspirationen. För han vet att någonting är på gång, men han ringer in hela tiden för att kolla då att är det någonting jag ska göra. Alternativt kan man ju tänka sig att konspirationen också kan kontakta honom genom att faktiskt besöka Mon Cheri, men vi har inga inkommande samtal till Mon Cheri, vad vi vet.
Och Viktor Gunnarsson själv säger att han försökte ringa en släkting i USA. Det var någon av vittnena på Mon Cheri som noterade att när Viktor gick ifrån och ringde så slog han väldigt många siffror, så att de förutsatte att det var ett utlandssamtal då med landsnummer och riktnummer och så vidare.
Ja.
Och han säger att han försöker kontakta en person i USA som skulle vara en släkting. Det skulle ju kunna vara någon samordnare på något sätt som han försöker kontakta i sitt favoritland.
Ja, och det här stämmer bra med mordet på Mahmoud al-Mahmoud som vi ska ta upp i Mördarpodden, där det faktiskt är en fungerande mordkonspiration som utför ett otroligt effektivt mord. Mm. Där har de en samordnare som sitter i Österrike, så det är nummer i Österrike som alla ringer till. Vi tror att Viktor själv tror att han ska vara spanare eller backup. Han tror inte att han är gärningsmannen.
Precis.
Och CIA fick då upp ögonen för honom när han befann sig i USA, och nu har det då börjat närma sig det här tillfället då Viktor ska ingå i en konspiration, tänkt som syndabock.
Ja.
I första hand, absolut.
Och vid det här läget då, innan 20.30 på mordkvällen, så vet inte ens konspirationen att det är kväll det ska hända.
Mm.
Men de övervakar bostaden, och någonstans i 8:30 så lämnar paret Palme bostaden, och då vaknar konspirationen till liv. De måste följa efter. Och skuggar Palme, noterar Palme går in på Grand. Och då vet de ju plötsligt, aha, han gick på bio, han ska se Bröderna Mozart. Den är så här lång, strax efter 11 kommer han att komma ut. Nu går de igång.
Och att Viktor Gunnarsson lät sig värvas till det här, det är ju inte så konstigt med tanke på hans Palmehat, hans förkärlek för USA och så vidare. Men som sagt, han tror väl med att han ska vara en backup eller spanare av något slag där i den här operationen.
Men nu kan han faktiskt utföra sitt första CIA-uppdrag.
Så är det.
Under ett av de här samtalen han ringer, då får han reda på att ja, det är nu det händer. Möt oss vid okänd plats.
Nej.
Och där träffar han då sin, förmodligen den här Holger då, eller ja, den kontakten han har. För han har förmodligen bara kontakt med en person. Och den personen överlämnar vapnet. Mm. För han måste vara beväpnad för att kunna vara backup. Och den personen överlämnar kanske också en walkie-talkie.
Ja.
Om vi ska göra det riktigt komplicerat. Och här kan ju då konspirationens plan vara att Viktor vet att han ska lämna in det här vapnet efteråt i den här butiken på Döbensgatan som man har nyckeln till.
Precis, bulgarernas butik.
Ja, och då planerar konspirationen att byta ut hans vapen. För han ska ju inte använda det här vapnet.
Nej, just det.
Men när han lämnat in det, då byter de ut det mot det riktiga vapnet. Mm. Och då kan de sätta dit honom. Ja, och sen kanske de bara tänker ringa in och tipsa om att så här, det var han här i vapnet. Ja. Och till och med kanske de har sett till att få Viktors fingeravtryck på det här vapnet de ska lämna där. Alltså det riktiga vapnet. Typ visat lite vapen för Viktor. Titta vilka fina vapen här, så har han fingrat på dem. Medan den riktiga gärningsmannen har då handskar när han använder vapnet.
Men om vi då går tillbaka till de här anonyma breven, så skriver ju då Gunnarsson, eller brevskrivaren som vi förutsätter är Gunnarsson, om just den här planeringen. Då skriver han: den 28 februari fick vi veta att Olof Palme inte hade några livvakter den kvällen och att vi skulle hålla oss redo. Ett par timmar senare sattes vi i arbete. Jag blev presenterad för en tysk som heter Heinz och i all hast blev vi utrustade med walkie-talkies, precis som du sa, Dan. Och vi blev också uppmanade att bevaka Palmes ytterdörr och följa efter honom när han gick. Med våra apparater var det inte svårt för oss att hålla kontakt med var och en av deltagarna. Vi hade skaffat fram två väskor som vi gömde våra walkie-talkies i när vi kom ner i tunnelbanan. Vi tog samma vagn som paret Palme. När vi nådde Grand gick Lisbeth och Olof in på biografen och utanför träffade vi Stuart som var en lång, ljushårig kille. Efter halva filmen kontaktades per radio tre flyktbilar vilka skulle placeras på bekvämt avstånd från Sveavägen. När folk började strömma ut från biografen fick jag order att korsa gatan och placera mig i en portgång nära Kungsgatan. Heinz och Stuart skulle följa efter Palme på samma sida som kyrkogården och fixa honom en bit bort. Av den orsaken bar de pistoler med ljuddämpare och en spruta med gift bara för säkerhets skull.
Den här versionen skiljer sig från vår version på två sätt. Dels är Viktor i Gamla stan. Och det tycker jag rimmar dåligt med Moncherie-vittnena. Att de skulle notera att han var borta därifrån så länge. Men möjligtvis kan det vara så. Dessutom får Viktor kontakt med många fler av konspirationen. Och det tror jag definitivt de skulle undvika om de vill ha någon som syndabock.
Och vi vet ju att Gunnarsson var mycket för att skryta och skrävla. Så han kan ju mycket väl ha förstärkt den här konspirationen när han skrev de anonyma breven. Så tillvida att han gör sig själv mer viktig helt enkelt.
Vi placerar Viktor på andra sidan Sveavägen någon gång under biografföreställningen. Mm. Och där står han. Och vi har ju faktiskt ett vittne som brukar användas där för att placera Viktor på andra sidan Sveavägen. Mm. Och det är ju Kentucky Fried Chicken-vittnet. Så Viktor är på andra sidan Sveavägen. Mm. Och som jag brukar säga på Palmevandringarna så är ju den andra sidan Sveavägen det perfekta stället att övervaka Grands utgång. Du behöver inte alls vara på samma sida som Palme. Man ser jättebra, och speciellt när Palme kommer ut med sin rustmössa, så är han inte svår att upptäcka. Nej. Så Viktors uppgift är att följa efter på andra sidan Sveavägen, den tomma sidan av Sveavägen. Ja. Medan de riktiga gärningsmännen är på samma sida som Palme och tänker agera. Och det skulle till exempel kunna vara de här två unga männen som går framför paret Palme vid korvkiosken som aldrig har identifierats. Men då händer oväntade.
Ja.
Lisbeth ska över och titta på fina kläder i sari.
Så
paret Palme korsar gatan och hamnar framför Viktor. Men de riktiga gärningsmännen då blir så här: oj, vad gör vi nu? Så de måste hitta på, och dessutom ser de kanske poliserna som är vid korvkioskägarens bil.
Precis, som har haft inbrott tidigare på...
Ja. Så de riktiga gärningsmännen måste planera en ny plats. Och då kan vi tänka till exempel att de vill inte komma fram till Kungsgatan. Så att de väljer att de ska slå till i hörnet Apelbergsgatan, Sveavägen. Mm. Det vill säga nästa gata efter Tunnelgatan. Så att de tänker korsa över gatan där. Men Viktor, som då har hamnat bakom paret Palme...
Ja.
Han ser Palme, han är nära. Och då är kocken Nicola, ser någon gå bakom paret Palme. Det är förstås Viktor i vår gärningsbeskrivning. Men när han är så nära Palme, så överväldigas Viktor av sitt Palmehat och känner att det här, dels förstår han att han är ju backup, nu måste han agera, men han vill ju förstås också säga Palme ett par sanningens ord innan han slår till.
Och det vet vi att han har försökt göra vid i valrörelsen och liknande, att han har försökt diskutera med Palme. Han säger själv att han, ja, att Palme mer eller mindre var rädd för honom för att han var så duktig på att argumentera. Det är Viktors ord, men ändå. Han vill säga Palme några sanningens ord, absolut.
Jag känner att Palme nog ändå skulle ha vunnit en debatt med Viktor ganska överlägset. Ja. Så då resulterar det här i mötet. Ja, det fick vi in mötescenariet också.
Ja.
Om vi går på Anders B's version då, så går Palme, eller går Viktor fram, håller i Palme och är allmänt jobbig. Vilket inte Anders B säger. Men Delsborn ser även mötet, Silla ser mötet.
Ja.
Vi bortser från Inge M för den här gärningsbeskrivningen eftersom de går så mycket mot varandra. Men sen blir då Viktor över helt rasande och skjuter Palme. Klockan 23, 21, 20 plus minus 10 sekunder.
Sen vet vi ju lite om vad som händer, eller antar i alla fall. Det skulle ju vara då att han springer in på Tunnelgatan efter det här.
Ja, det gör han.
Ja, och det, och så långt är vi ju i hamn, så att säga. Vad som händer sen blir lite mer spännande. Jag vet, ska vi ta några hållpunkter då på vad som egentligen ägde rum?
Ja, vi kan ju citera Leopold om Anna Hage här.
Ja. 23 och 22. Vittnet Anna Hage, som utbildade sig till sjuksköterska, försöker ge den skjutna Olof Palme första hjälpen. Sedan hon har hämtat sig från den chockartade upplevelsen kan hon ge ett bra signalement på mördarens klädsel. Han hade en knälång mörk rock. Det såg ut som att han inte hade någon nacke. När hon förevisas ett antal rockar, var vid den i Gunnarssons knälånga kanadensiska flygarrock med kapuchong med en kant av teddyfoder, pekar hon ut den som trolig. Med uppfälld kapuchong får man intrycket av att bäraren saknar nacke. Anna Hage är alltså ett av de 10 vittnen som vid sina första vittnesmål från mordplatsen gav signalementet knälång rock.
Ja, säger Anders Leopold.
Säger Anders Leopold, absolut. Ja.
Viktor springer vidare, kommer fram till hörnet Luntmakargatan, Tunnelgatan, och där träffar han på vittnet Lars.
Och enligt Leopold 23-22, vittnet Lars befinner sig på Luntmakargatan som korsar Tunnelgatan. Han hör skotten och ser den springande mannen passera. Han förstår att det är någon som skjutits. Han är rädd och tar inte upp förföljandet förrän mannen kommer upp för trapporna. Hans signalement är vagt. Han menar dock att mannen tar spänstiga steg, 2 i taget, vilket åtminstone helt diskvalificerar den drogpåverkade CP, alltså Christer Pettersson, skriver Anders Leopold.
Ja, där måste jag ju säga emot Anders Leopold, för Christer Pettersson 1986 springer lätt upp för trapporna och är inte drogpåverkad, kommer jag hävda också när vi kommer till Christer Pettersson spåret.
Ja, du ser, du
men
ser.
Nu ska vi inte prata om honom. Viktor,
ja,
springer upp för trappan.
Ja.
Och där blir han sedd av vittnet Yvonne och även av Ahmet då, som inte ser så värst mycket.
Nej.
Och när han har kommit upp för trappan så försöker han ju stoppa ner någonting i en väska då, som Yvonne noterar. Och det är ju då kanske vapnet eller kanske walkie-talkien. Någonting är det han vill placera någonstans.
Absolut.
För att han har ju saker i väskan. Och då kan man ju tänka sig att han inte vill kasta dem på gatan. För att det här är ju saker som folk har sett under kvällen på Moncherie och tunnelbanan. Så att han bara, nej, jag får inte ner här i väskan, jag måste springa vidare. Men så här säger Anders Leopold om mötet med Yvonne.
23 och 24. Gunnarsson har kommit upp för trapporna och springer snett över Malmskillnadsgatan in på David Bagares gata. Ett 50-tal meter från trapporna kommer vittnet Yvonne än med sällskap. Hon ser att mannen springer klumpigt och har en knälång uppknäppt rock och bär, troligen under rocken därför att den är uppknäppt, på vänster axel en väska som han försöker stoppa ner något i. Det är mördaren, säger Anders Leopold.
50-tal meter, ja, vi får låta det passera.
Mm.
Ja, fortsätt med Leopold.
Ja, jag fortsätter. Fram hit anser utredarna och åklagarna att det inte råder någon tvekan om att detta är mördaren. Längre än så går de inte. Men hans klädsel med den knälånga rocken, iakttagen av 10 vittnen av 12 på mordplatsen och axelremsväskan visar att gärningsmannen kan vara identisk med Gunnarsson enligt Leopold.
Ja, och här vet vi att det är ganska många som tror att den här mannen som Yvonne ser inte är gärningsmannen. Men i vår gärningsbeskrivning så är det inte bara gärningsmannen utan det är Viktor!
Ja!
Och Viktor når fram till hörnet David Bagares gata, Regeringsgatan. Mm. Han känner inte polisman A, han tänker inte gömma sig i lägenheten där. Utan han måste svänga vänster för han är på väg tillbaka till butiken på Döbelnsgatan där han ju ska lämna vapnet.
Precis. Anders Leopold sammanfattade 23.25. Viktor Gunnarsson är på Regeringsgatan alldeles efter korsningen med David Bagares gata. Han är på väg mot Johannes kyrka. Omkring 15 meter från korsningen passerar han i rask gångtakt ett par. Han råkar då stöta till Ann-Katrin R som är i sällskap med Gerhard S. Mannen mumlar något som ingen av dem kan uppfatta. Vid en senare konfrontation med Viktor Gunnarsson pekar Sam som ut VG på grund av hans sätt att röra sig.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vittnesmålet från Ann-Katrin R är ju problematiskt på många sätt. Det finns ju anledningar till att det här inte räknas som ett kanoniskt vittne. Mm. Att det här, den officiella förklaringen av gärningsmannen tar vägen slutar med Yvonne. Och det behöver inte gå in på här utan vi fortsätter med Leopold.
Ja, en minut senare, 23.26. Viktor Gunnarsson försvinner ur parets synfält och tar sig upp för trapporna till Johannes kyrkogård. Han korsar kyrkogården och går ut på Kammakargatan där han trycker en stund. VG drar sig sedan tillbaka in på Döbelnsgatan. Han ser en bil komma rullande.
Här måste jag också undra vad Leopold menar. För att om man springer upp för de här trapporna, vilket jag gör säkert en gång i veckan. Jag springer inte upp för dem, jag går upp för just de här trapporna. Och då har man ingen som helst anledning att gå in på kyrkogården. Utan man går ju bara rakt upp till Kammakargatan och tar Kammakargatan ner. Mm. Mm. Så jag vet inte vad Viktor gör på kyrkogården här. Men, och det vet ju Viktor också.
Ja.
Men det viktiga är att han kommer fram till Döbelnsgatan.
Ja.
Och kan ta sig till den här butiken som ägs då av hans bulgariska kontakter. Dit han ju har en nyckel. Vi vet att han har en nyckel till den här butiken.
Precis.
Och där lämnar han vapnet. Och det är en otroligt skön upplevelse. Han har skjutit statsministern, vilket ju inte var hans uppgift riktigt. Men nu är han i alla fall av med vapnet. Så blir han tagen av en polis nu. För att han måste ju inse att det kommer att krylla av poliser. Det kryllar ju redan av poliser. Så Södermalmspaketen är redan uppe på åsen. Men nu vet han att han inte har vapnet i händerna i alla fall. Men nu måste han ju avlägsna sig från platsen.
23.30 skriver Anders Leopold. Så möter Viktor Gunnarsson taxichauffören Ibrahim. Och Ibrahim är ju en som Leopold beskriver, en afrikan boende i Stockholm. Och han får plötsligt en man framför sig som gestikulerande vill bli körd från platsen så fort som möjligt. Han tar upp en plånbok med en stor sedelbunt och erbjuder Ibrahim pengar samtidigt som han genom den delvis nedvevade fönstret försöker komma åt låset till dörren. Ibrahim nekar och mannen skriker då jävla svartskalle. Ibrahim noterar att han stinker vitlök, vilket också ett vittne på Café Moncherie en knapp timme före mordet också reagerat på vid samtal med Gunnarsson.
Vitlöksbeviset.
Vitlöksbeviset. Ibrahim ser också något som putar ut under mannens rock och blir rädd. Han säger att det kanske var ett vapen. Han ger full gas och åker därifrån. Ibrahim pekar senare ut VG vid två mycket omdiskuterade konfrontationer där bland annat språkförbistring leder till missförstånd och att vittnet underkänns.
Ja, och Leopold vill ha tiden till 23.35 där Ibrahim ser Viktor springa in på kyrkogården.
Ja, de hade mycket att prata om.
I 5 minuter?
5 minuter tog det.
Det är vansinnigt länge för den här lilla...
Ja, verkligen. Och argumentera om en taxi, kalla honom för jävla svartskalle. Mm. Vilket i sig är märkligt med tanke på att...
Han kanske räknade pengarna. Kolla, jag har jättemycket pengar här. Så här. Ja. 100, 200, 300. Ibrahim sitter där. Jag vill köra vidare.
Ja, precis. Att han kallar Ibrahim för jävla svartskalle är ju någonting jag reagerar på med tanke på... Om man tittar i adressboken till exempel så har han väldigt mycket... mörkhyade vänner med väldigt många internationella kontakter.
Ja, vi vet ju att Viktor älskar invandrare. Mm. Så att det här känns ju väldigt... Och det här vittnesmålet är ju problematiskt på alla möjliga sätt. Mm. Men ett speciellt problem för vår gärningsbeskrivning är att Ibrahim till och med ser ett vapen här. Mm. Men vi vet ju att han har lämnat vapen,
ja,
vapnet i butiken.
Ja, vi vet ju det. Jag kan tänka mig att har man skjutit statsministern och är på flykt och inte riktigt har koll på vad man ska, eller kanske inte riktigt är vid sina sinnes fulla, ska man nog kasta ur sig saker som inte är så genomtänkta då. Så att det kan ju vara ett utslag av nervositet att han uttrycker sig som, ja, som han gjorde.
Men sen måste man ju ifrågasätta också om vad är det här verkligen det bästa sättet att ta sig ifrån åsen.
Men enligt Anders Leopold då, så 5 minuter senare som vi sa, så ser Ibrahim och Viktor Gunnarsson försvinna in på kyrkogården. Och han ska då ha tagit Regeringsgatan ner till Kungsgatan som är välkända trakter för Gunnarsson. Här ligger då Café Moncherie vägg i vägg med biografen Saga.
Ja, om vi nu är vid 23.35 och det har alltså gått 13 minuter sedan mordet. Nu är det poliser på sen. Och han måste gå ner till Johannesgatan över kyrkogården. Och sen nu på Davids Bagares gata och sen svänga höger på Regeringsgatan. Och igår så drillade dig på att hålla palmevandringar.
Så är det.
För den 28 februari måste vi nog dela upp folk i 2 grupper.
Det börjar bli många.
Ja, vi blev trafikfarliga,
ja.
När vi gjorde förra palmevandringen. Ja. Men när vi då gick ner från Regeringsgatan till Kungsgatan, då reagerade du på att Moncherie och Saga ligger otroligt nära.
Ja, alltså det är vägg i vägg. Jag var inte medveten om att det var så nära. Jag tänkte i alla fall ett par trappor på gången mellan eller något. Men det är verkligen vägg i vägg.
Och planen är att hålla då sammankomsten på Moncherie, det vill säga Galways istället.
Ja, precis.
Men där kommer Viktor ner. Och då kommer han ju på den geniala idén. Var ska jag uppehålla mig nu? Det är poliser överallt. Han kanske har sett några poliser uppe på sen. Han bara, var ska jag ta vägen? Ja, jag gömmer mig på en bio. Så gjorde ju Lee Harvey Oswald.
Precis, och den här amerikanska influerade karen med stor förkärlek för John F. Kennedy bland annat tänker ju genast i den här banan att ja, men Lee Harvey Oswald gjorde så, precis som du säger. Jag kan vara lika... Ja, smart om honom, eller jag kan ju använda samma trick i alla fall.
Och jag letar fortfarande efter något annat mord ever där en gärningsman har bestämt sig för att gömma sig på en bio. Så om ni känner till något, säg till. Annars är det bara Lee Harvey Oswald. Och till Viktors stora förskräckelse så kommer han ju in på morrhår och ärtor. Och han vill ju bara se amerikansk film. Men nu kommer han att behöva sitta en lång period och titta på Gösta Ekman.
Och dit kommer han ju mellan 23.35-23.40 enligt Anders Leopold. Och då finns det ju 2 kvinnliga vittnen som ser att dörren till biografsalongen öppnas och så stängs den snabbt igen. Och det här är ungefär 40 minuter efter föreställningens början, det vill säga föreställningen började 23. Och den här mannen rör sig ju till han rör sig mycket snabbt till och med till en ledig plats några bänkrader framför flickorna. Och vid en senare konfrontation pekar de ut Gunnarsson som den som kom in på biografen. Och när man då hör personalen på biografen förnekar de att någon kommit in på biografen efter föreställningsbörjan. Och då tycker ju KG Svensson, chefsåklagaren, att det var ingen bra vittnesmål. Men i en intervju i Expressen några veckor senare så kommer det fram uppgifter från personalen att det verkligen kommit in en man på bion vid just den här tidpunkten som flickorna uppgett då och köpte en biljett 40 minuter in på föreställningen. Och vid de nya förhören så framgick det att det ofta förekom vindrickande i källaren under filmerna där.
What?
Ja, så de höll inte sådär jättebra koll på arbetstider och så vidare. Och de hade då skyddat varandra helt enkelt och nu insåg man ju att det var kanske inte så himla smart helt enkelt. Leopold skriver också att en vaktmästare fick ett anonymt hotsamtal där han uppmanade att hålla tyst om han hade sett. Allt detta ledde till att ingen vågade lämna något signalement på mannen och menade att han höll sig i mörker och en stund i väntan på biljetten gömde sig på toaletten.
Vi har ju gjort två avsnitt om den här incidenten.
Ja.
Så vi får referera till oss själva här att lyssna på de två avsnitten från Saga. Men tänk dig Viktor där då. Mm. I den här gärningsbeskrivningen. Är han gärningsmannen? Han har blivit av med vapnet och nu ska han bara sitta och trycka och titta på Gösta Ekman. Och där sitter han. Han måste vara... Undrar verkligen hur konspirationen ska ta det, att det faktiskt var han som sköt. Mm. Och vad händer nu och hur ska han komma hem?
Ja gud ja.
Och till slut slutar ju bion. Och då går han ut och går på McDonald's. Och det har jag tolkat som att det är samma McDonald's som finns idag. Och det har vi tagit upp i avsnittet Alibi.
Därefter går han mot centralen och han vill ta sig hem. Och när han då kommer fram till Sveavägen så tycker han att ja, men det ser ut att vara lite liv där uppe där jag precis sköt Olof Palme för ett tag sedan. Så att jag får nog ta mig under via, det är det tunnelbanor, eller berätta här hur det är.
Ja, alltså han tar sig under korsningen Sveavägen Kungsgatan i tunnelbanan. Mm. Och det här säger han ju anledningen till att han inte ser uppståndelsen. Men jag går ju ofta i den korsningen och jag använder också det här tunnelbanetricket när jag gör det. Ja. Helt enkelt för att undvika rödljusen. Alltså gå ofta snabbare och gå via tunnelbanan. För du behöver inte gå igenom spärrarna utan du kan passera förbi där. Mm. Utan att gå igenom spärrarna. Så du går ner och går runt och då slipper du trafikljusen. Så är det rött så vinner du några sekunder på det. Så det är inte alls märkligt.
Nej.
Och sen åker Viktor hem. Och någonstans mellan det här och när han väl förs in till polisen så inser Viktor, han får inte längre någon kontakt med sin kontaktperson. Konspirationerna övergett honom. Han har ju lyckats bli gärningsmannen när han bara skulle ha syndabocken och det passar ju konspirationen perfekt. Så nu behöver de bara strunta i honom.
Ja, nu är han inte bara en patsy som man skyller på utan nu är han både en patsy och en gärningsman kan man ju säga då. Så att nu som du säger, nu passar det ju ännu mer perfekt så att säga. Det gör det.
Och Viktor kanske inte förstår att han är sviken. Alltså när han väl sitter där i vårt enorma 8-timmars förhör så vet han inte riktigt vad som händer.
Nej. Utan att han har förrått sin konspiration genom att gå emot deras order helt enkelt.
Ja, han kanske fortfarande känner lojalitet mot konspirationen så han vill inte avslöja dem. Och sen nästlar han sig in i det här. Och han beter sig ju väldigt märkligt.
Ja. Och det kan ju skjuta in det också att vill ni veta mer om hur märkligt Viktor Gunnarsson betedde sig och vad det eventuellt skulle kunna bero på så får ni lyssna på nästa avsnitt. Då tar vi och pratar lite mer om det i alla fall.
Ja, vi är inte riktigt klara med Viktor än. Och det värsta var nu när vi satt innan så kom vi på ett till Viktor-avsnitt och utöver nästa.
Ja, precis.
Så vi har inte lämnat Viktor helt än.
Nej, men ni har efterfrågat vår gärningsbeskrivning så att vi kör den nu i alla fall. Blir det mer Viktor så hojtar vi till det, eller att det kommer att bli mer Viktor. Så att då hojtar vi till. Men ni har efterfrågat en bra gärningsbeskrivning så att vi försöker ta det här nu.
Så att han är misstänkt där en period. Och det finns ju ett alternativt scenario där han kanske faktiskt är syndabocken, eller han inser att han är syndabocken, men han har inte, han var backup eller spanare, han var inte gärningsmannen.
Nej.
Men han hamnar i princip nästan samma situationer. Han kan inte avslöja någonting om konspirationen, han vill inte avslöja någonting om konspirationen, utan han sitter där och för sig nästan, och sen helt plötsligt blir han släppt och Hansson mer börjar jaga kurder istället.
Ja.
Och han är, vad hände så här? Va? Är jag safe? Mm. I början av 87, det var det avsnittet vi kom på, det återupptas spaningar mot Viktor som pågår egentligen från våren 87 fram till att Christer Pettersson fälls i tingsrätten. Och det har vi inte pratat om i podden än. Men under den perioden så vet Viktor vid flera tillfällen att han är misstänkt igen. Mm. Och det måste vara en otrolig lättnad för honom när Christer Pettersson väl blir fälld.
Precis. Och vi ska just tillägga det, om vi pratar om det här att han skulle vara en patsy. Han har ju själv sagt just de orden, jag är bara en patsy. Och det var ju i, nu ska vi säga om jag kommer ihåg det rätt, tryckfrihetsrättegång va?
Jag tror det, men jag är inte 100% säker.
Nej, men i rättegång i alla fall.
Ja. I ett mål kring Palmemordet, men inte i Palmemord.
Nej, precis. Så han har ju uttryckt orden, jag är bara en patsy. Så att det kan ju vara så att, att han har insett där att han har blivit lurad helt enkelt. Och att han försöker slå sig fri så att säga.
Han har det ju väldigt jobbigt.
Mm.
Och han får ju svårt att skaffa jobb. Det här har vi pratat om tidigare. Och till slut bestämmer han sig för att flytta till USA. Och väl i USA springer han omkring och säger till folk att han har skjutit Palme.
Mm.
Och då inser konspirationen att nu kan han börja prata. Han har varit jättebra på att hålla tyst. Så de har inte behövt göra någonting. Men när han väl i USA springer omkring och för liv där, då blir det lite obehagligt för konspirationen.
Ja, det blir lite jobbigt alltså om folk skulle börja nysta i det där.
Så nu ska vi göra alla som gillar konspirationer glada. Mm. För vår gärningsbeskrivning slutar med att konspirationen faktiskt mördar Viktor.
Absolut.
I USA.
Yes. Och så använder man dels Underwood som fälldes för mordet och dels de här två andra personerna som till och med sägs ha erkänt mordet som... Alltså det är en smidig historia. Men det var ett svartsjukedrama. Det finns ingen anledning att göra någon stor grej av det här. Liksom.
Ja.
Medan vår gärningsbeskrivning går ut på att han mördades av konspirationen helt enkelt.
Precis, för att han då, de trodde att nu kanske han börjar prata.
Mm.
Det är svårt att få in just för att det är så lång tid efter mordet. Ja. Så varför har de inte mördat honom tidigare? Men det här kanske var det perfekta tillfället. Att vi har, han är på allas fruar. Det finns en massa svartsjuka män. Nu kan vi ta honom. Och så är förstås, konspirationen är ju mäktig så den har inga problem att plantera bevis mot Underwood. Vi vill avsluta med att ta mera från Final Account-brevet. Men jag valde att lägga det här längst bak för att det går emot våran gärningsbeskrivning så mycket. Men det får fungera som alternativ gärningsbeskrivning.
Ja.
För här har då den mystiska Abdul Qasem, brevskrivaren, kanske Viktor, då skrivit precis vad som hände.
Men ödet gjorde att Palme korsade gatan tidigare än väntat. Han kom in i mitt område och det föll på min lott att göra slut på honom. En stark spänning bemäktigade mig när jag smög ut från mitt gömställe och såg hur han kom närmare. Sedan fäste jag min walkie-talkie innanför min jacka och jag tryckte mig upp mot dörren. Jag tog ut min revolver i fickan och när Palme var rakt framför mig steg ut och kom upp bakom honom. Nu finns det ingen återvändo, tänkte jag, när jag grep tag om hans axel. Jag lyfte mitt vapen och kramade till om avtryckaren. Skottet gick av med ett våldsamt eko och jag förbannade den dåliga ljuddämparen. Nu gick allting mycket snabbt, även om det tycktes passera i slow motion. Palme föll till marken och Lisbeth böjde knä framför honom. Jag kunde se att hon var paralyserad när hon tittade på mig och jag tryckte av ett skott i hennes riktning, mest i avsikt att skrämma henne. Samtidigt som jag såg att Olof Palme var dödligt sårad fick jag en idé. Som jag sa förut hade vi tittat på videofilmer och nu återkallade jag i minnet bilden av en ökänd kriminell person som hade ett mycket speciellt sätt att gå och springa. En del människor säger att jag var förklädd till Christer Pettersson. Men det är inte sant. i det sammanhanget och för att lugna mig själv koncentrerade jag mig på att uppträda som en haltande lufs när jag sprang mot och uppför trapporna i gränden. På vägen upp för trapporna var den man som fastställde sin identitet och vi kom överens om att jag skulle följa honom. Jag passerade ett äldre par som kom emot mig och jag kunde lätt följa min guide rakt ner till Birger Jarlsgatan. Där fanns en blå Volkswagen Passat parkerad och i denna satt Holger bakom ratten och väntade på mig. Mannen som visat mig vägen försvann så fort Holger och jag startade och körde därifrån. Holger, som hade talat med en medhjälpare i sin radio, sa: "Vi kör norrut och sammanträffar med de andra killarna." Efter en stund, kanske en kvart, sa Holger på tyska: "Here is this." Vi var vid en korsning med en uppfart en bit framför oss till höger. Jag bytte kläder och under körningen från en täckjacka till en tunn, rutig överrock. "Det här måste vara Ulriksdal", sa Holger och tittade på taxikartan medan vi packade in våra vapen och radiotelefoner i den stora svarta och rödrutiga resväskan. Vi behövde inte vänta länge förrän en vit Volvo backade ner för uppfarten rakt framför oss. När Holger signalerade med ljuset hoppade en blond storväxt man ur den andra bilen och vi önskade Holger lycka till och sa adjö. Jag skyndade bort till Stuart, det var hans namn, med den tunga resväskan och han sa "Ella" med hög röst, men med ett leende. Den andra bilens förare, han kallades Odd och var norrman, han var faktiskt ganska lik Stuart. De berömde min insats och skrattade gott när jag sa något om min högljudda revolver. Stuart, som hade varit på andra sidan av Sjövägen, sa att det inte alls hördes så högt. Han hade gått ner till Norra Bantorget där han plockats upp av Odd. Ingen av oss berörde vår medverkan i mordet på Olof Palme. Stuart visade mig injektionssprutan fylld med dödligt gift som avsågs att användas mot Palme om utvecklingen gått åt ett annat håll. I närheten av förstaden Märsta vid en liten by som heter Rosersberg stannade vi vid en lada. Där stod en man och blinkade med en ficklampa. Vi svarade på hans signaler med vårt billjus. När mannen kom till bilen frågade Odd efter lösenordet genom att säga "Vilken flight?" Och mannen svarade "The Fulmar". Då insåg jag att vi hade fått en välplanerad hjälp av folk som inte deltog i själva exekutionspatrullen. Det var något som vi i vår bil inte kände till. Vi lämnade över en del av vårt bagage innehållande tekniska saker, vapen, walkie-talkies och kläder. I utbyte fick vi norska nummerplåtar till bilen och de monterades innan vi fortsatte mot Uppsala. När vi anlände till den avsedda adressen sa jag farväl till mina kamrater. Två killar mötte mig där och de följde mig till en lägenhet där jag skulle stanna de närmaste dagarna som en försiktighetsåtgärd. Under tiden hade jag fått bekräftat att en massa pengar skulle finnas tillgängliga utomlands som belöning för min personliga insats. Någon gav mig också en flygbiljett och pengar att använda för en resa till en central europeisk huvudstad. Därmed hade jag kommit till uppdragets slut och jag återvände till det land och den stad där jag hör hemma. Jag är stolt över att ha verkställt en sammansvärjning som måste ha gått i världshistorien. Idag, till Olof Palmes ära, har jag besökt hans grav med den enkla gravstenen, en natursten från en kargö. Yours very truly, Abdul. PS. Jag är ledsen att oskyldiga människor som Christer Pettersson, Viktor Gunnarsson och naturligtvis Lisbeth Palme fått lida för det som hänt.
Jag hoppas det framgår nu varför jag valde att inte använda det här som gärningsbeskrivningen.
Ja.
Vad är det som händer här? Han återupprättar Inge M här i alla fall för att han passar in där. Han står i ett gömställe och så går han ut och skjuter Palme. Men han ska liksom halta och hålla på för att... Och det är en spontan idé.
Ja, han bara får den idén där. Det känns ju väldigt märkligt alltså.
Och det finns ingen vittnet Lars, det finns ingen Yvonne. Han träffar ett äldre par. Och dessutom står det en medlem av konspirationen i trappan.
Ja, vilket ju låter, det låter ju väldigt riskfyllt alltså.
Ja, som varken Lars eller Yvonne ser. Ja. Jag får ju intryck att den som har skrivit det här brevet har ganska dålig koll på Palmemordet.
Det verkar inte bättre alltså. Dessutom den här injektionssprutan gör ju mig lite intresserad också. För det är, du kan ju skjuta någon på lite håll, men att sätta en spruta i någon kräver att du är precis intill ju.
Jag säger, särskilt om det är 6 grader kallt och alla har tjocka vinterkläder.
Verkligen.
Det måste vara jobbigt. Men jag tyckte ändå att vi skulle ha med den som en till alternativ.
Och det finns mycket som talar för att även det här är skrivet av Victor Gunnarsson som vi sa, men vi kan inte bevisa det. Men man kan ju tänka sig att har man varit med om en konspiration som den här, så sitter man kanske inte och tokläser allting som rör mordet. Eller är det just det man gör för att hänga med? Men jag tänker att man vet ju ändå hur grundpelarna såg ut.
Ja, sen får vi inte glömma att det här brevet är skrivet 4 år efter mordet. Och då var det betydligt svårare att tokläsa allting om mordet än vad det är idag.
Absolut, så är det.
Man kan ju undra också om det är Victor som har skrivit breven och han är inte inblandad, utan han är bara kränkt över att han var misstänkt. Varför sitter han då och skriver de här breven? Det känns ju som att han måste vara inblandad för att skriva breven, eller bara skvatt galen.
Ja, och skvatt galen, ja, det är väl en definitionsfråga, men
som vi ska gå på djupet i nästa avsnitt.
Absolut. Men nej, skvatt galen tror jag inte han är alltså. Antingen så är han väldigt påhittig och lyckats dikta ihop det här och fått det att stämma ganska väl med det som är mest troligt helt enkelt. Eller ganska väl, men...
Och i och för sig är Victor helt oskyldig. Mm. Så har han ändå... Palmemordet är ju ändå det största som har hänt honom eftersom han har varit misstänkt. Så att han kan ju få för sig att skriva de här breven ändå. Mm.
Alltså, där har vi... gärningsbeskrivningen för Victor Gunnarsson. Så här gick det till när och om han sköt statsminister Olof Palme.
Och jag noterar att få gärningsbeskrivningar har varit så innehållsrika av alla de som vi har gjort i podden.
Absolut, hittills. Absolut.
Sen betyder inte det att det är så, men det går ändå att få ihop någon slags historia här som skulle kunna vara möjlig. Det är ju privilegium att sitta så här mitt emot dig i verkliga världen.
Ja, och det är jättetrevligt. Absolut, och det kommer ju hända relativt snart igen då, för att nästa gång vi poddar tillsammans, du och jag, då firar vi avsnitt 200 av Palmemordet.
Oj, 200 veckor i rad.
200 veckor i rad, inte ett avbrott har vi haft, utan 200 veckor i rad har vi kommit ut med podden Palmemordet. Och då hoppas vi att vi blir några stycken till som kan sitta och diskutera Palmemord och Palmepodd och allt möjligt.
Ja, och då ska vi också prova att spela in i en riktig radiostudio med en ljudtekniker, tack vare Nent. Vi kommer att lägga upp en frågetråd på Palmemordets Facebook, så gå in där och håll utkik så kan ni ställa frågor till panelen.
Absolut.
Vi har ju faktiskt suttit mitt emot varandra och poddat igår.
Ja, vi gjorde ju det.
Och då poddade vi i din podd, Tänk om.
Ja, det stämmer. Där jag försöker gå till botten med olika konspirationsteorier och myter. Det kan vara allt från 11 september via John F. Kennedy till Estonias förlisning. Och som vi pratade om när vi spelade in här, du och jag, myter om seriemördare helt enkelt, i och med att du gör ju seriemördarpodden också ju. Så att det blev väldigt intressant och jag tror det kommer bli väldigt bra avsnitt. Så är ni intresserade av konspirationsteorier och myter som inte rör just, inte bara i alla fall rör Palmemordet, så kolla in facebook.com/tankom.se så hittar ni alla länkar till podden där. Men då är det inte mer än rätt att du får pusha lite för dina poddar här också då, känner jag.
Just nu håller vi faktiskt på att driva ett nytt projekt som jag kan ha nämnt här. I min podd Hard Nerd Café, som har anor ända tillbaka till 2014 faktiskt, men inte har kommit ut jätteofta, så har vi tagit ett krafttag och gör en serie om Harry Potter.
Åh, härligt.
Där vi läser böckerna, ser filmerna och sen gör minst ett avsnitt om varje bok / film. Och där behöver vi er hjälp. Så att om du som lyssnare gillar Harry Potter, då ska du gå till Hard Nerd Café på Facebook och där finns instruktioner på hur du ska kunna lämna dina synpunkter på var och en av de 7 böckerna om Harry Potter.
Precis. Så att genom att lyssna på oss kan du få allting från palmemord till konspirationsteori till Harry Potter. Det kan ju inte bli bättre ju.
Nej, bättre än så blir det aldrig.
Perfekt!
Var hittar lyssnarna mer av dig då, Tobias?
Ja, just det. Det kan vara bra att veta. Vi har redan nämnt Facebook-sidan för Tänk om. Jag finns på Instagram som PRS Media, alltså mitt företagsnamn då ju. Mm. Och även på prsmedia.se försöker jag uppdatera lite kring alla mina projekt. Och sen svarar jag givetvis även på Palmemordets och Mördarpoddens Facebook-sidor där jag är medadministratör. Så att det är lättaste sättet att få tag i mig. Och dig då, vad hittar man dig lättast?
Jag försöker samla alla mina projekt på några ställen. Jag finns på Instagram och Twitter. Jag heter Dan Hörning, så jag är jättelätt att hitta. Och det finns en sida på Facebook som heter Dan Hörning, författare och poddare. Där jag också tar upp alla projekt. Och just nu, idag, har jag 10 aktiva poddar. Och så att det finns mycket att ta del av där.
Ja, verkligen. Jag tycker det är mycket med ett par, 3 stycken som jag har i pipeline. Men ja, imponerande.
Jag har ju god hjälp.
Ja, jo, det har ju blivit så. Mördarpodden med Josefin Molén. Du har med programledare i andra poddar. Jag är med Palmemordet. Anna Erlandsson.
Ja, Anna Erlandsson är med i Isfolkspodden och har Nerd Café. Och Bernie Mapolsky, Fan of History.
Ja, just det.
Och sen har jag ett antal väldigt duktiga manusfattare som hjälpt mig med Massmördarpodden och Seriemördarpodden. Men nu har vi pratat tillräckligt.
Det har vi gjort. Vi säger tack så mycket för att ni har lyssnat och kom gärna tillbaka och lyssna på oss nästa vecka då vi försöker se lite vad det var som gjorde att Victor Gunnarsson kanske var en lite mer udda person. Stort tack Dan, alltid kul att podda ansikte mot ansikte med dig.
Ja, fantastiskt roligt, varför måste du bo så långt bort?
Ja, jag får jobba på det tror jag. Ta mig närmare bit för bit där, vänja mig av i Blekinge. Vi säger så, vi hörs nästa vecka. Tack för att ni lyssnar på podden Palmemordet.
Tack så mycket.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.